Hallå och välkomna till avsnitt 58 av 5 juli-podden med mig Carl Andersson och med Henrik Hax Alexandersson.
Hallå.
Det är den tisdagen den 20 juni 2017. Klockan är 11.32 och vi kör igång med ett nyhetssvep om vad som har hänt i nätvärlden i veckan.
Ja, vi kan börja med att konstatera att i EU så har ett antal ministrar som hanterar frågor om forskning, uppfinningar, handel och industri haft ett tvådagars möte. Och lite oväntat så har de kommit ut väldigt starkt för open access, alltså tillgång till vetenskapliga avhandlingar och papper. Och idag så fungerar det ofta som så att universiteten och forskarna producerar rapporter och avhandlingar, men sen så går de här rakt in till stora förlag som ligger på dem, där det för andra forskare och andra universitet och även för vanliga människor som är intresserade kostar väldigt mycket pengar att komma åt de här forskningsrapporterna. Och då är tanken att om det är betalt med skattemedel, då ska det vara tillgängligt för alla. Och det här ska börja gälla senast 2020.
Mm. Det är ju jättebra att det går åt det hållet för en gångs skull.
Ja, precis. Vi kan fortsätta inom EU. Och någonstans här på min dator så har vi en diskussion om så kallat e-evidence. Det är EDRI, alltså European Digital Rights, som är ute och är oroliga för vad som händer när polisen samlar in bevis och utredningar från nätet. Och man säger att på samma sätt som polisen inte kan ta sig in i ens hem utan en husrannsakan, så bör samma saker gälla de privata kommunikationerna.
Och vilka är det som säger det?
Det är alltså EDRI.
Okej, okay, men de kritiserar alltså hur det ligger till, ja, precis, i nuläget.
Precis. Och vad de då är oroliga för, det är den utveckling som håller på att ske, där polismyndigheter direkt går in och begär uppgifter utan att först begära. Som i Sverige är det åklagare som beslutar om husrannsakan. I många andra länder så är det en domstol som beslutar om det. Och man säger att det ska vara samma regler online och offline. Och det är ju lätt att hålla med om, tycker jag. Och här är ju ett exempel man kan ta är ju den svenska datalagringen. Där polisen regelmässigt begär ut uppgifter när det gäller struntbrott som är av en sådan svag eller låg svag karaktär att det här integritetsintrånget som det innebär att gå in i människors privata kommunikationer inte kan stå i proportion till varandra.
Det där är ju intressant, för att i flera länder, både England och Tyskland tror jag, så pratar ju politiker ofta om att internet får inte vara något rättsfritt rum, om jag direkt översätter från tyska, rechtsfreier Raum. Och det man kan kontra därmed är att ja, nej, just det, och därför så ska ju samma regler gälla på internet som i vanliga världen.
Precis.
Men de menar ju tvärtom att internet är helt oreglerat.
Det är som vanligt med politiker att de säger en sak och gör en annan. Ja, ja.
Vi kan väl fortsätta i EU.
Precis. EU's top court okay to block links to known copyright infringing content.
Okay.
Och det är alltså EU-domstolen som har dömt till förmån för den holländska upphovsrättsorganisationen Brain vad gäller blockering av The Pirate Bay. Domstolen säger då: making available and managing an online platform for sharing copyright protected works such as the Pirate Bay may constitute an infringement of copyright. Och här tar man ju då kanske inte riktigt hänsyn till det faktum att The Pirate Bay faktiskt inte innehåller något upphovsrättsskyddat material överhuvudtaget, utan bara länkar till sådant material. Och det verkar som att domstolen inte riktigt har grepp om detta. Men artikeln är skriven...
Vi kan väl nämna bara att det domstolen säger är ju att det verkar ha varit väldigt viktigt att Pirate Bay liksom har haft en aktiv roll. Det är det som gör att Pirate Bay inte kan räknas som, vad säger man, mere conduit. Alltså en ren transportör.
Ja, precis.
För att, ja, de länkar visserligen till torrentfilerna. Men de har ju också topplistor, de underhåller det här indexet, det vill säga de tar bort torrentar som inte funkar längre. Och de sorterar det på ett sätt som gör att de har en aktiv roll. Det var väl så domstolen resonerade.
Men det är fortfarande bara länkar.
Ja, och det är fortfarande bara länkar. Och precis som du nämnde, artikeln är skriven av Glyn Moody som jag träffade på Republica-konferensen i Berlin i maj 2017. Vi kan väl lyssna lite kort på vad han hade att säga.
What do you think is the biggest copyright struggle right now?
What's interesting is how the copyright industry moves the struggles around the world, and then when it wins in one place it uses that as an excuse to try to win somewhere else. So they sort of take turns. So I think the main struggle now is definitely in Europe with the proposed copyright directive, which is supposed to be making copyright suitable for the modern digital age, but really does nothing of the sort, and is yet another attempt by the copyright industry to stop people using the internet in the way they do, sharing things freely, even in non-commercial ways they want to stop. So there's one particular article, which is Article 13, which I think is the most worrying, which is the so-called upload filter, which would require sites that have a large amount of user uploaded material to actually filter everything before it gets on the site. So this would be a censorship machine that would allow the copyright industry to say what goes up on these sites. It's clearly going to have a huge chilling effect on people. People aren't going to bother uploading stuff if they think it's going to get blocked. It's going to be very problematic for startups in Europe because they won't be able to afford to institute this kind of machinery, and therefore it's going to have a terrible effect on just about every aspect of the online world in Europe.
And do you think there's a realistic chance to stop this? Because, like someone in the audience said, we tried in 2008 to stop ACTA, and the copyright industry just continues with new things. Do you think we can stop it?
Yeah, I think we can, because I don't think MEPs in Europe realize what's being done here. They've been told it's just some sort of minor technical detail. And if it's explained to them, the massive knock-on effects for the public, for startups, and for the whole sort of European digital world, then I think they'll realize that they're being tricked once more by the copyright industry that is really trying to hijack what started out as a good idea and turn into yet another weapon against sort of the online world.
And these weapons we can find on your website, CopyBuzz?
CopyBuzz, that's right. It's CopyBuzz.com. And this is a site that's just really going to try and put out information that helps people understand these very complex issues and then helps them explain to MEPs why they're worried.
Och det han pratar mest om här, det är ju faktiskt det som det här utskottet för interna marknaden i EU avgjorde för en vecka sedan. Det vill säga att censurmaskinen som han nämnde här röstades ner. Men länkskatten gjordes inte det.
Avgjorde kanske. Det är viktigt att hålla den här debatten flytande för att den här punkten kan alltid återupplivas av ledamöter i plenum i parlamentet.
Mm.
Så att det är ändå bra att folk är medvetna om argumenten.
Mm. Hans webbsajt var alltså då copybuzz.com.
Just det. Mm. Och Glyn kan man ju dessutom läsa lite varstans. Torrent Freak och Ars Technica.
Det här har han skrivit på Private Internet Access.
Private Internet Access, ja.
Rick Falkving skriver ju där. Men de har startat en nyhetssajt kan man nästan säga. Ja. Då, med lite olika skribenter.
I princip.
Mm, vad kul.
Så. Vi går väl vidare. En artikel jag fastnade för i veckan var The Guardians. How a crippling shortage of analysts let the London Bridge attackers through. Och det är professor Philip Davis på The Brunel Center for Intelligence and Security Studies som har tittat lite närmare på den brittiska säkerhetsapparaten. Och han säger det vi har sagt hela tiden och det många andra säger, nämligen att man lider av information overload. Man samlar in massor av information om alla samtidigt som man saknar den analytiska kraften som krävs ens för att hålla ögonen på de människor som man redan känner till är flaggade som misstänkta eller potentiella terrorister.
Mm. Det, ja, det är det du brukar påpeka.
Precis. Det påpekas i varje sändning ska detta påpekas. Därför att jag tror faktiskt att detta är något som folk börjar upptäcka rent allmänt nu. Att hela tiden så rullar politiken ut den allmänna massövervakningen av vanligt folk. Men gång efter gång efter gång efter gång efter gång så är angriparna kända av myndigheterna, men istället för att hålla ett öga på dem så lägger man resurser på att massövervaka vanligt hederligt folk istället.
Ja.
Och sen ska vi se, vi fortsätter att hålla oss utomlands, tror jag. UN Rapporteur demands respect for freedom of expression online. Och det är en artikel, vi bygger på en artikel hos EDRI, och det är alltså FNs speciella rapportör vad gäller att skydda yttrandefriheten och rätten att ha vilka åsikter man vill, David Kay. Mm. Och han säger då i den här rapporten att det finns, som han ser det, tre saker som måste försvaras bättre än eller mer, ja, mer än något annat för att denna frihet för åsikter och yttranden ska kunna upprätthållas på nätet. Och det första är digital access and net neutrality. Nätneutralitet har vi ju diskuterat tidigare och det har ju många olika aspekter. Mm. Men
och digital access, det är bara att folk ska ha tillgång till internet då, eller?
Ja, tillgång och tillgång på lika villkor kan man säga. Mm. Sen nummer två, det är att han säger att när det kommer till censur och övervakning så finns det inga ursäkter för stater och privata aktörer att kränka de mänskliga rättigheterna. Och för det tredje så säger han att yttrandefriheten måste bevaras på såväl vad som gäller stater och privata företag. Och det sista där får man väl se som en spark på benet till bland andra EU som ju då vill att Facebook och andra sociala nätverk ska hjälpa till att censurera nätet.
Mm. Jag tycker man hör om sådana här special rapporteur hos FN lite då och då. Har de någon makt egentligen?
Nej. Problemet är ju att FN använder man ju hur man vill. Ibland så är FN jätteviktigt och ibland så struntar man totalt i det. Det är ju samma sak när det gäller WikiLeaks och Julian Assange. Där har ju FNs panel för de mänskliga rättigheterna sagt att det är omänskligt att hålla Julian Assange i limbo på Ecuadors ambassad i London. Och detta är då samma FN-panel som Sverige normalt sett brukar höja till skyarna och lyfta fram deras arbete jämt och ständigt. Men när det går oss emot så säger man att det där är ingenting att bry sig om.
Mm. Nej, EU bryr sig inte om att de här lagförslagen då uppenbarligen bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det är liksom ett ord som inte betyder något längre.
Nej. Ack ja, och det där är allvarligt. Det där måste man ta tag i, för att jag menar, de grundläggande mänskliga rättigheterna måste ju faktiskt respekteras. Man kan inte hålla på så här och liksom nagga dem i kanten hela tiden.
Mm. Nej, inte här i väst i alla fall. Nej. Där vi har förutsatsen att faktiskt respektera dem. I Kina, ja. Vad är det som händer där, Hax?
Jag hittade lite information på Gizmo China.
Gizmodos Kina.
Jag tror det. Eller en lookalike. Men den säger i alla fall Chinese celebrity gossip clampdown in social media. Och jag läser ur texten. Furthermore, social media must also actively propagate core socialist values and create an ever more healthy environment for the mainstream public opinion.
Wow.
Ja, medan man här i Europa då alltså nöjer sig med att säga att sociala media måste medverka till att ta bort information som de styrande inte gillar, så går kineserna ett steg längre och säger att man måste aktivt propagera för socialismen.
Mm. Men det handlade ju också om att de skulle ta bort grejer, men sen skulle de också ha en propaganda för socialismen. Precis. Jag måste faktiskt säga att jag tycker inte att skillnaden är så jättestor.
Ja, jag tycker att i ena fallet så handlade i princip mest om censur. I andra fallet Kina så handlade det om censur och propaganda.
Fast det man säger när man vill att Facebook ska censurera vissa nyheter och vissa kommentarer och så vidare, det är ju att syftet är att få en miljö som är vänlig och trevlig att vara i på något sätt. Så att det är ett lite mer subtilt sätt att säga att man ska propagera för, inte socialismen, men för liksom vad det nu är.
Ja, precis. Det kanske är ju inte ens riktigt klart för sig.
Gradskillnad.
Från Kina till Japan. Där har man fått igenom en ny massövervakningslag med det spännande namnet The Anti-Conspiracy Bill. Och den här nya lagen har en lista på 277 olika handlingar som är illegala att utföra eller planera. Och om man utför eller planerar något av det här så kan man bli satt i fängelse. Och formuleringarna i lagen är oerhört vaga, så att man kan väldigt lätt råka illa ut inför de japanska myndigheterna om man går över dessa gränser. Och ur den här listan på 277 saker som man då inte ens får lov att planera, så hittar vi bland annat följande: kopiera musik, sit-ins, alltså sit-strejker för att protestera mot konstruktionen av nya bostadskomplex, användandet av förfalskade frimärken, att delta i ett motorbåtsrace utan licens,
att låta som hela lagboken där,
att plocka svamp i naturskyddade områden och att undvika att betala moms. Så att det är massor med saker.
Och det handlar om att planera att göra de här sakerna.
Ja, att göra det eller att planera och göra det. Mm.
Alltså att göra det, det var väl redan förbjudet i andra lagar.
Ja, precis. Men, så att jag menar att planera, hur vet man om någon planerar att kopiera musik?
Eller att inte betala moms?
Ja, och hur vet man om någon sitter hemma och planerar att gå ut och plocka fridlysta svampar?
Ja, men här, nu måste jag försvara Japan lite här. Man får väl förutsätta att de kommer kräva bevis för att man har planerat.
Ja, men
om
alltså,
någon ska åka dit för det här.
Jo, men alltså det är det man tänker använda övervakningen för.
Aha, du menar man motiverar en massa övervakning?
Precis.
Okej. För att man vill leta efter de här planerna.
Ja, precis.
Okay.
Så att om myndigheterna anser att de har skäl att anta att någon tänker bedriva olaglig svampplockning eller någonting, då kan man sätta in det här. Och det här är ju naturligtvis, det är ju naturligtvis snömos, för att vad det handlar om så är det ju naturligtvis att hitta ursäkter för att införa en mer allmän massövervakning mot dem man känner för.
Mm. Vilket kanske har att göra med att det är OS i Tokyo 2020.
Precis, det är ett av skälen som har angivits. Man måste skydda OS 2020 mot fildelare och illegala svampplockare.
Mm.
Så det där bör man kanske hålla ett öga på. Sen ska vi gå till Kanada kanske?
Ja, men det tycker jag.
I Kanada. Det här är en sån här sak där, som börjar med, som vanligt börjar med goda förutsatser, men som landar väldigt märkligt. Den kanadensiska senaten har just godkänt en rättighetsstadga för transsexuella. Och det är naturligtvis de bästa intentioner, som vanligt. Man ska inte vara taskig mot folk ju, med utgångspunkt från vilka de vill vara. Men som vanligt går såna här lagar ofta för långt och får oförutsedda konsekvenser, eller rättare sagt inte alls oförutsedda i det här fallet, eftersom det har varit en intensiv debatt om det. Men vad det handlar om i Kanada just nu, det är alltså att man har en lång lista på det finns en lång lista på olika pronomen för transsexuella. Så inte bara han och hon, utan ja, det finns en massa olika uttryck. Och det här är ju intressant på flera sätt. Det kanske viktigaste är att detta markerar ett principiellt övertramp, skulle jag vilja säga. Det finns ju hatlagar runt om i världen som förbjuder folk från att säga vissa saker. Men här har vi alltså en lag som är lite mer orwelliansk än så. Därför den här lagen tvingar ju alltså folk att säga vissa saker.
Mm.
För det första så om någon råkar säga han eller hon till någon som ser ut som en han eller hon, så tycker jag inte att det ska vara ett brott. Och sen så är
men är det den här lagen säger?
Ja,
att om du använder fel pronomen så är det straffbart.
Ja, alltså transpersonen har rätt att kräva att andra personer ska använda det pronomen om en själv som man själv föredrar.
Alltså jag förstår vad du menar med goda intentioner. För säg att om du för det här handlar väl främst om hur myndigheter agerar, antar jag.
Ja, det är alla.
Aha, okej. Okay. Men jag tänker att om du är i alltså din rättsprocess här i Sverige till exempel. Mm. Om alla domare och alla där hade kallat dig för hon och sagt att nej, men Henrik Alexandersson, hon är skyldig till det här och det här. Ja. Då är ju det det är ju på något sätt att man inte respekterar dina mänskliga rättigheter, för att det är ju liksom, ja, men det är ju kränkande på riktigt, ja, att liksom hela tiden säga ett annat pronomen, ja, än det som du är.
Ja.
Och i det här fallet då, om man drar det här längre, så handlar det inte bara om vilka de här transpersonerna är inom citattecken, utan den stora skillnaden är att det handlar om vilka de säger att nej, men det här är min...
Men om en man byter kön till en kvinna,
mm,
och sen så ska man förbjuda folk att kalla hen för hon...
Nej, om en man byter kön till en kvinna.
Eller det tvingar dem att kalla...
Då ska man säga hon, ja. Alltså så här, i den här podcasten, vi har ju jätteofta pratat om Chelsea Manning. Ja. Och då pratar vi alltid om hon.
Mm.
Eller om henne, för att Bradley Manning bytte kön, eller korrigerade sitt kön till kvinna.
Men
då är vi fortfarande i den binära världen, och det här är väl ett steg till då?
Ja, men förlåt, jag tappade tanken här alldeles nyss. Därför att om en man byter kön till kvinna, då får han nog finna sig att bli kallad för hon.
Ja, ja, det är klart. Det är väl det som är hela poängen.
Ja, men alltså,
om en man byter kön till kvinna så vill han kallas för hon.
Ja, men här är ju folk som byter kön till kvinna och inte vill bli kallade för hon, utan sim eller sin. Eller,
just det, precis. Alltså det här handlar om människor som inte accepterar uppdelningen i man och kvinna och han och hon.
Ja.
Utan de säger att jag vägrar definiera mig och därför vill jag kallas för något neutralt. Och det är ju det som är det problematiska här också, att det här är ju en politisk rörelse, det är ju en ideologi. Och de, att plötsligt säga att nej, men jag kräver att, alltså de uppfinner ju sin egen, ja inte dikotomi, men sitt eget liksom, sin egen begreppsvärld, eller hur?
Och kräver att alla andra ska underordna sig den.
Och i vilket annat sammanhang som helst, om jag säger att nej, men jag är inte bilist och jag är inte cyklist, utan jag vill inte definiera mig och därför behöver jag inte följa de här lagarna. Lite hårdraget kanske, men i alla andra sammanhang så man kan ju inte plötsligt gå runt lagboken. Nu har ju det här i och för sig blivit en lag då. Så att...
Men säg att jag betraktar mig själv som kejsare.
Ja, jag tänkte faktiskt precis samma sak.
Jag menar, om jag inte är kejsare så blir det lite långsökt om jag liksom går omkring och surar på folk som inte kallar mig för ers höghet.
Ja, alltså det är roligt, jag tänkte på precis samma sak. Och då kan man ju säga att nej, men det här är lite annorlunda, för det här handlar om människors innersta, och ja, enligt vårt västländska synsätt på individen idag så kanske man kan säga det, men...
Men man ger sig ju på det allmänna språkbruket. Jag menar, detta är, det har politiska syften. Det är identitetspolitiska syften och man försöker ändra människor genom att ändra på språket. Och jag tycker sånt är jävligt vanskligt.
Ja, det tycker jag också.
Plus, jag ska läsa lite till ur den här artikeln. Critics warn that under Bill C-16, det är alltså den här lagen, Canadians who deny gender theory could be charged with hate crimes, fined, jailed, and compelled to undergo anti-bias training.
Oj. Mm.
Så att det är ju liksom rena åsiktspolisen.
Man ska sätta sig i terapi för att använda rätt ord.
Ja,
alltså.
Ja, man kan bli fängslad och bötfälld och allting och satt i utbildning för att lära sig använda de ord som staten nu har bestämt att man ska använda. Titta gärna på den här posten på hacks.femjuli.org för att här finns inte bara länkarna utan här finns dessutom ett antal intressanta YouTube-filmer om det här, bland annat senatens hearing med professor Jordan Peterson om detta. Han är ju en uttalad kritiker mot sånt här.
Okej, okay, jag kollade inte på filmerna men jag följde artikeln och såg att du länkade till en pro-life-site. Den var ju extremt agitatorisk. Så den var inte direkt neutral. Men de fick ju ändå fram de tydliga kritiken.
Jag sökte faktiskt alternativ till den länken, men hittade inga där för att kanadensiska medier har i stort sett hållit tyst om det här.
Men det där är ju också jätteintressant, för det visar ju också på konsensusen i den här frågan och hur media förhåller sig till det. För att i den här frågan så är det ju uppenbarligen då att de enda kritikerna, de enda som vågar vara öppet kritiska, det är the usual suspects, alltså abortmotståndarna och de extremkonservativa, medan alla som är någorlunda mainstream och vill hålla sig kvar i den seriösa debatten, ja, de måste anamma liksom det här synsättet att den här lagen är bra.
Vi har strax fyllt upp vår halvtimme, ser jag här. Eller
vi är redan klara. Men,
jag ska bara avrunda med mycket kort att säga att jag hittade en intressant artikel om millennials, alltså de som är födda kring millennieskiftet.
Nej, de som är födda på 80-talet.
Ja, förlåt, men alltså som
från 80-talet
växer upp till
de som blev tonåringar kring millennieskiftet.
Precis. Och det visar sig då att deras tilltro till demokratin, vi har varit inne på det här tidigare, men här finns lite fler uppgifter. Deras tilltro till demokratin är i fallande. Antalet som anser att en stark ledare är bättre än demokrati ökar. De som anser att demokrati är dåligt ökar. De som anser att demokrati är bra minskar naturligtvis. Och de som är intresserade av politik minskar. Länken till den här artikeln finns också på hacks.femjuli.org.
Och jag kan säga att det var i avsnitt 41 som vi kommenterade den här studien.
En av studierna. Det här är flera studier.
Jag tror att det är så här. Det här är samma studie. Den kom i början av 2017. Men det som vi har hittat nu, det är fler länkar. Det är fler grafer som baserar sig på samma studie. För man kan ju liksom gröpa ur mycket.
Plus det är lite saker från The Economist och sådär.
Jo, men det var när de rapporterade om studien, tror jag.
Men det här är mycket intressant och naturligtvis oroväckande. Men det hinner vi inte prata om idag.
Det är en forskare vid Melbournes universitet och en vid Harvards universitet. Mm. De har gjort den här studien tillsammans. Den är superintressant. Jag rekommenderar verkligen att följa länkarna på Hacks blogg.
Ja. Då så.
Ja, ska vi avsluta?
Ja.
Vi är tillbaka om en vecka igen. Ha det så bra.
Ja, ha det gott. Hej.